Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Det var ett tag sedan det kom ett avsnitt nu. Det har kommit lite annat emellan här, bland annat en tredje sväng av covid och lite annat. Men nu kör vi vidare här och jag tänkte fortsätta den här översiktsserien där vi ju redan har täckt nu en stor del av 1950-talet, eller ja, vi har ju täckt från kolonialhistoria framåt, men nu på slutet har vi täckt en stor del av 50-talet, 1950-talet. Då har vi ju fokuserat ganska mycket på utrikespolitiken, kalla krigets upptrappning och saker som borde vara i slutet av 40-talet och början av 50-talet, men Berlinblockaden och Koreakriget, och vi har sett här hur hela den här kapprustningen kommer igång, kalla kriget blir lite fruset. Och vi har också sett hur presidenterna Truman och Eisenhower väljs och hur de styr i USA. Vi har också pratat om inrikespolitiken då, där Truman försöker lansera sin, som han kallar för Fair Deal, som går lite halvdant då. Medan Eisenhower inte direkt stod för någon radikal högerpolitik som republikan, utan hade en ganska liberal republikansk hållning och därmed också gjorde en hel del vinster bland tidigare demokratiska väljare då. Men det hände ju väldigt mycket annat i USA på 50-talet utöver politik och utrikespolitik och ekonomi och annat och sånt där. Och det tänkte jag vi skulle kolla på i de kommande avsnitten här. För det här är ju ett skeende i USAs historia där det händer väldigt mycket i landet då. Så vi kommer att prata om bland annat masskonsumtion och villaförorter, baby boom, rock'n'roll till och med. Och sen så kommer vi också behöva prata i ett avsnitt om det så kallade andra Amerika då, med fattigdom och minoriteter och andra grupper som inte får ta del av den här masskonsumtionen och medelklassutvecklingen och villaförorterna då, så att säga. Men först öl. Vi börjar faktiskt vara så att vi har gått igenom många av stilarna. Vi få kvar här. Och idag tänkte jag att vi skulle prata egentligen om något som egentligen inte kanske direkt är en ölstil, utan en form av, ska man säga, mix eller en blandning av många saker, och som på något vis får representeras framförallt av ett enda öl som heter Orval. Då. Och jag har ju pratat om det här med vildgäst och spontanjästning i de senaste avsnitten, med öltyper som Lambic och Kösekrik och Flamländsk röd och Flamländsk brun och så vidare. Och visst kan några av de här Flamländsk röda och bruna innehålla annat än enbart vildgäst, men oftast är de ju väldigt präglade av det. Jag har ju också tidigare pratat om det här med trappister som gjordes under överseende av munkar då, och de här olika klosterstilarna som rent stilmässigt inte behöver vara då en öl som där munkarna har kontroll över bryggningen då. Och det finns ju ett öl som sticker ut lite grann då. Det är ett belgiskt öl som kombinerar alla de här grejerna då, som använder både vanlig gäst, alltså vanliga illgäst som passar för klosterstilar, men som också då sekundärjäser med en sån här vildgäst. Och dessutom är det ju då ett kloster som har överseende, så det innebär ju att det inte bara är ett slags korsning mellan en vildgäst och ett klosteröl. Det är dessutom då ett öl som har den här trappiststämpeln då. Och den här ölen Orval är på något vis rätt så unik på många sätt, och det här innebär ju att jag tycker att man borde testa den. Det här är ju då ett öl som först jäser man med vanliga giltstam, och därefter så tillsätter man vildjäst som blir som en slags sekundärjäsning då, som gör att ölet får ett markant syrligt inslag, men inte riktigt sådär som de andra spontanjästa, så att det verkligen drar i kinderna och är supersurt, utan det här är ju, eller syrligt, det här är ju mer som att man får en liten distinct touch av syrligheten då. Och det är ju ett ganska orangeaktigt öl då, eller kanske går mot lite kopparfärgat och så vidare. Och för att vara trappistöl ganska välhumlat, ovanligt välhumlat då, särskilt också med den här typen av syrlighet då. Så det är på många sätt en perfekt öl. Den är smakrik, den är frisk, den är syrlig, den har apelsin och tangerine och andra sådana här fruktiga toner. Och sen har den en markant bäska och en sån här härlig kryddig örtighet från humlen och lite från gästen också. Så att det här är ett spännande öl som kombinerar väldigt många olika aspekter, och tappas ju också på en väldigt unik flaska som är otroligt rund och bullig, med en liten etikett där det finns en fisk med en ring på som går tillbaka till en gammal sägen från klostret där. Bara googla på Orval så kommer ni nästan att bli sugna på att testa, tror jag, när ni ser den här fantastiska flaskan då. Och det här trappistklostret är ju skönt, för de brygger egentligen bara, ja, de har en svagare variant precis där vid klostercaféet, men annars är det ju en öl som ligger på 6,2%, och man gör den ölen helt enkelt, man gör inga andra sorter, utan man har en unik och fantastisk öl som, och det är den man nöjer sig med, och den tycker jag definitivt att ni ska försöka få tag på då. Nästa vecka tänker jag att vi skulle prata om ytterligare en variant av surör då, den stil som heter Berliner Weisse, och även då kanske lite snabbsyrade öl då. Och då tycker jag man ska försöka få tag på en äkta Berliner Weisse. Det finns en på Systembolaget nu, Boudicke Weisse från bryggeriet Lemke Berlin då. Men annars finns det mycket svenska bryggerier som gör, som det står surör på, som oftast har någon form av spacad ingrediens, någon form av kryddighet eller någon frukt eller någonting, blåbär eller vad som helst kan det vara, svart vinbär. Testa, få tag på vilken sån som helst. Och men tillbaka till historien då. Tittar vi på lite grann vad som händer i USA under slutet av 40-talet och framförallt 50-talet, så är det ju en tid där landet upplever ganska mycket ekonomisk tillväxt. Och det fanns ju vissa problem. Det gör det ju alltid när länderna ställer om efter en sån här intensiv krigsproduktion. Och USA hade ju verkligen haft en enorm produktion av produkter under andra världskriget så att säga. Det var ju ett sätt att egentligen avgöra andra världskriget genom att helt enkelt pumpa ut mer material än fienden. Och det är klart att det även efter andra världskriget finns en del problem att ställa om ekonomin till fredstid igen då, och då fanns det ju många som oroade sig att den här stora depressionen som hade hållit landet i strypgrepp innan på 30-talet, att den skulle göra comeback då, särskilt när det dippar lite efter kriget och så börjar man bli lite oroad där. Men det gör ju inte comeback, utan andra världskriget är ju det som slutligen tar ur landet ur depressionen då. Så istället kommer USA under den här tidsperioden att präglas av en enorm ekonomisk tillväxt och blomstrande ekonomi i många år då. Tittar man bara på den här 15-årsperioden då från andra världskrigets slut 1945 fram till 1960 då, så är det ju så att bruttonationalprodukten mer än dubblas i USA då. Reallöner ökar med runt 30% och arbetslösheten nådde aldrig högre än 5% under hela 50-talet och den tidigare delen av 60-talet heller då. Och till skillnad från tidigare perioder av tillväxt så förblev inflationen relativt låg då. Och ekonomin pikar ju ganska mycket på mitten av 50-talet där. Då har ju också Koreakriget och nästa konflikt skapat ytterligare lite sån här statlig efterfrågan och gasat på industrin på många sätt kan man säga. Och själva hjärtat av den här ekonomiska tillväxten, det var ju en dramatisk ökning egentligen då i konsumenternas spenderande. Och ibland när man läser om den här tidsepoken så är det många som talar om att det här var the consumer revolution då. Och den här konsumtionskulturen, om vi kallar det för det, drev ju på då en väldigt social utveckling efter det andra världskriget, där just den amerikanska medelklassen växte sig väldigt stark i USA och på många sätt då blir den dominerande gruppen då. Tidigare har det kanske varit mer av en ekonomisk elit och sen en stor massa av fattiga. Nu kommer en medelklass som på många sätt tar över en stor del av mittfältet där då. Och medelklassen hade ju betydligt större köpkraft än tidigare och även det här med konsumtionen förenklas ju genom en rad nyheter som har med då krediter att göra då, så att man kan shoppa då med kreditkort och checkar och andra enklare betalningssätt gör entré då i samhället då. Det första kreditkortet som kallas för Diners Club Card kommer mycket riktigt precis år 1950 då. Och de här konsumenterna då som nu helt plötsligt har mycket köpkraft hade också mycket mer varor att välja på och marknadsföringen slog samtidigt igenom på en väldigt stor och bred front och skapar ett behov och ett sug efter nya produkter då, där egentligen marknadsföring som fenomen slår igenom för första gången på allvar då. Bilindustrin skjuter fart igen efter att ha haft en dipp då, och det är ju också en rad nya produkter som slår igenom på bred front. Allt från diskmaskiner och tv-apparater, stereoapparater och liknande. Och det här konsumentsamhället slog ju också på många sätt igenom som nationellt fenomen då, alltså att man börjar marknadsföra produkterna på nationell nivå istället för bara i olika delstater och regionalt. Och logistiken, Eisenhower kom ihåg, satsade ju väldigt mycket på motorvägsnätet och så. Och det här innebär ju också att det blir lättare att med frakter och transporter och kan man också distribuera varor nationellt och då kan man också sälja nationellt. Så att här är det mycket som går hand i hand då. TVn som vi kommer till slår ju också igenom då, mycket sådana program då som till exempel Mickey Mouse Club då, Musse Pig-klubben skapar ju ytterligare efterfrågan bland många yngre då. Framgångarna för just Disney som företag var ju så stora så att man kunde bygga det här första Disneyland i Los Angeles då, som ju också invigs 1955 och som vi kommer att komma till. Det är ingen slump heller att det är just i Los Angeles då, eftersom det är en av de regionerna i USA som växer allra snabbast och mest under den här perioden då. Och i det här masskonsumtionssamhället då med nya avdelningar för marknadsföring och nationell distribution så växer det också fram i USA på 50- och 60-talen i ett slags affärsliv och industrisammansättning som förändras ganska mycket. Då. Och trenden blir ju att den ekonomiska makten helt enkelt koncentreras till stora företag som ser liksom hela nationen som tänkbara konsumenter och inte bara vänder sig till lokala marknader. Då. Och en följd av den här efterfrågan och uppkomsten av förorter som vi kommer att komma till blir också att man börjar skapa då olika köpcenter och supermarkets där stora kedjor kan få ett enormt genomslag då. Det uppstår ju då rent ekonomiskt ett antal sådana här industrijättar då. Många har ju någon form av koppling tillbaka till försvarsindustrin då. Men den här utvecklingen är ganska brutal och under 50-talet så köpte de 500 största företagen tillsammans upp nästan 3500 andra företag. Och i slutet av 50-talet så drog de största 600 företagen i USA in mer än hälften av alla affärsintäkter i landet. Så då förstår man att det finns en del jättar som verkligen har slagit igenom i affärslivet eller industrin då i USA. Och många av de här företagen söker sig ju också ut på exportmarknader och slog sina rötter ner i, då i andra delar av världen då. I Europa så gynnas ju de här företagen av just den här Marshall-hjälpen som vi pratade om tidigare, den Marshall-planen, där man pumpar in mycket pengar från USA i de västeuropeiska länderna för att liksom se till att ekonomin återhämtar sig, så att man ser det som en del av att försöka mota kommunismen i grind då. Ett syfte med de här Marshall-pengarna var ju också att det skulle hjälpa den amerikanska konsumtionen, och det gör det ju. Många europeer köper ju då helt plötsligt amerikanska varor i en utsträckning som inte existerat tidigare, och många amerikanska företag har europeiska filialer på ett sätt som man inte haft tidigare då. Antalet fackanslutna i USA ökar ju under 50-talet, och här sker ju också en viktig utveckling när de två största fackförbunden, AFL och CIO då, gick samman här under ett och samma paraply 1945. Samtidigt hade ju fackförbunden lite problem under den här perioden då. Totalt sett var fortfarande bara en bråkdel av amerikanska arbetare medlemmar i facket då. En annan sak som verkligen präglar efterkrigstiden och 50-talet, det är ju det man brukar kalla för baby boom då, att det föds väldigt mycket barn då. Och det är ju att en annan liksom motor i hela den här uppkomsten av medelklassen och konsumtionssamhället är ju den här baby boomen då, alltså en kraftig ökning i att man skaffar barn då. Och att skaffa barn går ju också mycket på många sätt hand i hand med utvecklingen av medelklass, livsstil och efterfrågan på nya produkter. Och ju mer barn du skaffar dig och flyttar ut i förorten, desto mer vill du ju då konsumera och så vidare då. En engelsman som besökte USA 1958 observerade att han nästan inte kunde se en enda ung kvinna som inte var gravid. Och det var väl kanske lite av en överdrift då. Men många amerikaner under 50-talet gifte sig väldigt tidigt och skaffa barn tidigare. Och det här minns ni kanske, det var ju liksom som en reaktion då från tillbakagången under depressionen. För på 30-talet hade ju helt plötsligt människor blivit lite mindre eller lite mer försiktiga med att just skaffa barn, eftersom det var så svårt att försörja och det var sån hunger och ekonomisk kris, och då vill man inte skaffa mer barn utav den anledningen. Men nu är det som att man försöker ta igen det här då. Så mellan åren 1940 och 1955 så ökar USAs befolkning i rekordfart då med 27%, från 130 miljoner invånare till 165 miljoner invånare då. Och enbart 1957 så föddes 4,3 miljoner barn då. Så att här har vi ju en helt ny babyboom-generation då, som många av de kända amerikanerna och politikerna som vi kommer till sen då tillhör den här babyboom-generationen. Och det här orsakerna är ju många bakom det här då. Dels hade ju depressionen skjutit upp många sådana här beslut om giftermål och familjebildningar, och i goda tider som det var då ekonomiskt, så känns det kanske rätt att skaffa barn. Dessutom är det så att inom kultur och tv och tidningar och sånt där så är det mycket artiklar, många tv-program och så som verkligen är någon form av hyllning till kärnfamiljen. Så att det är ju också under de här åren lite, om man kallar det för inne, att skaffa barn helt enkelt då. En tredje orsak var ju att landet faktiskt nu hade en viss grundläggande välfärd på plats som gör att många också vågar kanske chansa på att skaffa barn och gifta sig tidigt. Det kanske också var någonting som man var lite försiktig med tidigare då. Det tas ju också otroligt många medicinska framsteg under den här perioden också då. Antibiotika, vaccin och sånt där gör ju att spädbarnsdödligheten blir otroligt mycket lägre, och den allmänna hälsan blir ju bättre då. Väldigt många sjukdomar som tuberkulos och mässling och annat liksom, som tidigare har varit en stor riskfaktor för små barn, har ju också minskat då. Och en särskild fiende som drabbade just barn och som kunde minimeras mycket under den här perioden, det är ju också sjukdomen polio som gör det som Franklin D. Roosevelt hade haft som liten, och som gjorde honom till handikappad som vuxen då. Och den här babyboom-generationen skulle ju prägla mycket av USA och det här konsumtionssamhället för en väldigt, väldigt lång tidsperiod i USAs historia då. Skaffar man många barn och vill leva just en sån här modern medelklasslivsstil så var ju oftast kanske ett behov eller ett önskemål att kunna bo lite större och bättre. En viktig del i det här kärnfamiljen i medelklasslivet. Och det som slår igenom enormt i USA under de här åren, det är ju förorterna, alltså villaförorterna som blev något som slår igenom på bred front. Här är det lite, alltså pratar man förorter idag liksom i Stockholm, Göteborg, Malmö, så är det oftast så att säga att det är sämre områden med problem, mycket problem. Här är ju, pratar vi om villaförorterna som gör att liksom det är förorterna som är crème de la crème, medan det då är innerstäderna som blir det förfallna, som blir det problemområdena så att säga. Villaförorten kunde ju erbjuda väldigt många amerikanska familjer just det boendeutrymme man önskar sig, och förorterna lockar ju till sig då många familjer som hade bott trångt in i stadskärnan och city, och från grupper som också flyttade från landsbygden till städerna för jobb och större möjligheter i livet då. Så under en 10-årsperiod fram till 1958 så byggdes någonstans runt 13 miljoner nya hem i USA då. En väldigt stor del av det här var ju då nya förorter som liksom växer upp som svampar runt städerna då. En av de mest kända tillverkarna var ju pionjären William Lewitt, vars byggfirma byggde relativt billiga standardiserade envåningshus med stora vardagsrum, kök, två sovrum, kaklade badrum och så vidare. Och man la sig på ett totalpris på runt 8 000 till 10 000 dollar, vilket ju då var ett pris som många amerikaner på något vis kunde klara av då, så att säga. Och det är många som följer deras exempel då, många byggbolag och de här billiga men relativt rymliga hus gjorde ju då att många unga småbarnsfamiljer kunde förverkliga sina medelklassdrömmar då. Och många av dem som förverkligade den här drömmen var just veteraner från andra världskriget som med hjälp av bidrag från staten hade just råd att ta lån för att köpa de här husen. 1960 hade utvecklingen av förorterna gått så snabbt att ungefär 60 miljoner amerikaner, då ungefär en tredjedel av befolkningen, bodde i förorterna då. Och det här, alltså den här världen, suburbia som man ibland kallar den för, alltså förortsamerika, det är ju liksom på något vis kärnan också i det amerikanska konsumtionssamhället och konsumtionsrevolutionen som man ser under motsvarande år då. Så alla de här fenomenen skjuter ju på många sätt fart i varandra kan man säga. Att en bra ekonomi gör ju att man kan stadga sig och våga satsa på familj tidigare. Ju fler barn man har och när man gifter sig så är desto större så växer ju medelklassen, och ju fler barn man skaffar och ju bättre ekonomi desto bättre vill man bo. Då söker man sig till förorten, och har man sökt sig till förorten så och har stor familj och bra ekonomi, då vill man konsumera de här produkterna, tv, kylskåp etc. Och så går ju ekonomin bra igen. Alltså det blir ju som ett hjul som på något vis snurrar hela tiden. Så att de här fenomenen med babyboom, villaförorter och masskonsumtionsrevolutionen är ju liksom någonting som går verkligen kuggar i varandra hand i hand då. En annan sak som blir väldigt tydlig med USA under 50-talet är ju också framväxten av olika, alltså att det går olika för olika regioner, och att det också USA knyts samman på ett helt annat sätt då genom framförallt också den bilkultur som uppstår då. Under kriget så hade ju många biltillverkare valt att istället gå över och producera krigsmaterial då, men efter kriget så återupptas ju produktionen av bilar rejält, och bilindustrin, och om man räknar med den kringliggande industrin som stödjer bilindustrin, så stod den för hisnande en sjättedel av den amerikanska BNP, så att bilindustrin är ju extremt viktigt. Och tittar man numerärt så har jag hittat uppgifter på att 1945 så fanns det 26 miljoner bilar registrerade. 1960 så har det här alltså ökat till 75 miljoner bilar då. Och samtidigt så bygger man då nya vägar då, highways, eller genom den här lagstiftningen Interstate Highway Act som kongressen antog 1956 på uppmaning av Eisenhower, och som ju var det största offentliga projektet dittills i princip. Antalet bilar och nya vägar minskar ju också avståndet mellan just landsbygd och stad på ett sätt som aldrig funnits tidigare. Och ökad tillgång på bilar och byggandet av de här villaförorterna hänger ihop då, för till skillnad från innerstäderna där kollektivtrafik liksom varit nyckeln för att ta sig fram då med i princip lite spårvagnar och liknande, så är ju bilåkandet liksom förortens transportsätt. Förorten har ju inte alls på samma sätt någon form av offentlig kommunikation, utan här är det liksom familjens bil som är sättet som du tar dig fram på då. Och med bilar och förorter så växer det också fram en helt ny konsumtionskultur då, nämnde jag väl innan, men köpcentrum till exempel. Tidigare var ju affärerna oftast förlagda i innerstäderna, men nu är när förorterna växer upp så behöver man ju ha närheten till shoppingen och de kanske mest köpstarka kunderna utanför city, och då bygger man då upp olika köpcentrum för att förser det här behovet. Så att runt förorterna så poppar det ju också upp då olika körcentrum här och där. Något annat som gör stor entré såklart när du är mycket bilburen, det är ju olika typer av drive-in eller drive-through-lösningar då, som gör entré då. Och det här är någonting som utnyttjas till max av till exempel snabbmatskedjor och även lite bio och sånt där. Även övernattningsfenomen blir ju väldigt kopplat då. Ett motell växer ju fram som fenomen då. Alltså i ett slags hotell där du kan bara åka fram och parkera direkt utanför ditt hotellrum då. Och allt det här gör ju också på något vis USA till ett mycket mer heterogent land. Alltså man konsumerar samma produkter på samma sätt med samma ideal i princip oavsett vart i landet man bor då. Man kunde på nya vägar åka från kust till kust över hela landet utan att egentligen behöva på något vis förändra vad man åt, vad man konsumerade, och man behöver knappt, ja, det höll på att kliva ur bilen liksom med de här drive-in-lösningarna, drive-through-lösningarna. Så att USA blir ju väldigt mycket mer enat i vad man konsumerar och hur. Bilar, vägar och mobilitet bidrar ju också till att befolkningsförflyttningen av invånare från nordöstra USA till södern och västern fortsätter. Vi har ju pratat lite grann om att det här fenomenet har kommit igång redan tidigare när man började lägga militärbaser och sånt där i södern och västern och så vidare, och mycket av krigsindustrin under andra världskriget hamnade på västkusten och så vidare. Men nu ökar den här möjligheten att flytta söderut och västerut. Och en av de staten som växer med enorm takt, det är ju Florida, där man satsar mycket på fruktodlingar men också då turism och annat. Just klimatet börjar ju vid den här tiden locka folk att bo i då, när luftkonditionering slår igenom då. Det är nu allt fler pensionärer och äldre börjar fundera på att man kanske skulle ta och flytta till Florida. Så att Florida, som ju länge var någon form av söderns bakvatten med och där det var nästan omöjligt att bo på många platser, börjar ju här göra sin växa så det knakar. Och idag vet vi ju att Florida är en av de större och mer tongivande delstaterna i USA med en väldigt stor befolkning, och oftast är väldigt avgörande i olika politiska val och så vidare då. Inte minst aktuellt nu då med Ron DeSantis. Den snabbast växande regionen är ju dock västra USA då, i största allmänhet då, och framförallt då kanske Kalifornien i synnerhet. Då. Enbart Kalifornien står för 20% av nationens befolkningstillväxt under 50-talet då, med en ökning på över 3 miljoner invånare. Så då får man lite perspektiv över att Kalifornien verkligen håller på att explodera. Då. 1963 så passerar ju Kalifornien, New York då, som den mest befolkningsrika delstaten. Och i en undersökning 1960 så visade det sig att ungefär hälften av alla som bodde i västra USA var inflyttade och hade fötts då i en annan delstat eller utomlands. Så att, där ser man liksom att hälften av befolkningen på något sätt är inflyttade i västra USA. Då.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
tittar man lite grann på kvinnornas situation så naturligtvis också påverkas mycket av det här med villa förorter och babyboom och giftermål och konsumtionssamhället, så är det ju så att även om villa förorten gav familjerna mer utrymme, bättre komfort och mer privatliv och så vidare, så fanns det ju andra följder som ofta var lite mindre bra. Och tidigare hade man ju levt mer nära släkten, liksom mor och far, föräldrar och så vidare. Nu blev släkten mer några man träffade ibland vid särskilda tillfällen och högtider. Så många kvinnor uppfattar ju också att man blir väldigt ensamma och att man fastnar liksom på något vis i husets sysslor. Så man kan ju lugnt också påstå att villaförorterna kanske blir lite av en trigger för att få och ligga till grund för det som sen kommer med feminism och kvinnlig frigörelse i USA där, som en liten nästan motreaktion då. För kvinnor på 50-talet så var det en väldigt stor kontrast mellan den här allmänna uppfattningen om hur kvinnor borde leva sina liv och hur de egentligen själva uppfattade sina liv. Då i de flesta tidskrifter, tv-serier och annat så trummas ju ett ideal ut då, där kvinnor skulle gifta sig, ta hand om hemmet, laga mat, föda barn, ta hand om barnen. Samtidigt som man då skulle delta i lite lokala föreningar och vara goda värdinnor och underhålla gästerna vid olika bjudningar och sådär. Och enligt Life Magazine så var det också bra om man hoppade lite trampolin då i trädgården för att bibehålla en bra figur. Så att här skräder man inte orden på hur det kvinnliga idealet ska se ut då. Många såg ju på giftermål och barnuppfostran som någon slags nycklar till ett stabilt samhälle. Och i en film från 1950 då, The Tender Trap, så sammanfattar ju då en av karaktärerna synen på kvinnor med meningen: "A woman isn't really a woman until she's married and had children." Så att det är ju liksom idealet på något vis, smack in your face då. Precis som allt annat så fanns ju också ett prisma av liksom kalla kriget och kommunistskräck med i det här då. J. Edgar Hoover till exempel, FBI-chefen, menar att kvinnans roll var otroligt viktig för att just bekämpa de två stora onda tingen som han såg då, kriminalitet och kommunism. För att om kvinnorna gör ett bra jobb hemma med barnuppfostran så blir det inte kriminella och det blir inga kommunister då. Det här sätter ju liksom, det här ganska tydliga idealet sätter ju en väldigt stor press på kvinnor att försöka leva upp till de här sociala normerna, och under 50-talet så är det ju ganska få som protesterar, men samtidigt så börjar det ju pyra ett missnöje då, och i undersökningen så svarar många hemmafruar att de är, på första frågan om de är nöjda med sitt liv så svarar man att det är man ju, men samtidigt så svarar väldigt många att de önskar sig att sina egna döttrar skaffar sig utbildning och gifter sig senare, så här finns ju liksom en grogrund till att man kanske inte tycker att det här idealet är det mest eftersträvansvärda då. På 60-talet sen så kommer det ju att explodera med protester mot det här kvinnoidealet och med kvinnlig feminism och frigörelse, så att här är ju någonting som ligger och bubblar lite grann under ytan då. Andra världskriget hade ju också gläntat lite på dörren för kvinnor i arbetslivet, och under 50-talet så fortsatte ju en hel del kvinnor att vara kvar i arbetslivet, men ofta är det ju också väldigt specifika yrken då. Industrin blir ju väldigt manlig efter kriget, och under andra världskriget var det väldigt bra att kvinnor jobbar med industrijobb, men det är liksom inte i enlighet med det här idealet efter kriget då. Det är också väldigt få kvinnor bland läkare, advokater och sådana yrken då. Däremot de typiska liksom yrkena med en majoritet av kvinnor, det var ju sjuksköterskor, bibliotekarier och lågstadielärare. Där är det många kvinnor som kan vara på arbetsmarknaden då. Ironiskt nog så var det ju masskonsumtionens tidevarv och medelklasslivsstilen som i många fall också fick eller nästan pressade ut kvinnor i arbetslivet. Så många kvinnor jobbar deltid eller jobbar lite extra, främst för att just ha råd med en medelklasslivsstil och de senaste konsumtionsnyheterna. Många familjer behövde helt enkelt ytterligare en inkomst för att ha råd att konsumera det senaste, att kunna bo i villa för orten och kunna leva upp till den här önskade livsstilen som drevs på då genom kultur och marknadsföring då. Så i slutet av 50-talet så arbetade runt 40% av amerikanska kvinnor, och en tredjedel av alla gifta kvinnor hade någon form av sysselsättning utanför hemmet då. Många av de här kvinnorna banar ju sedan vägen för den här nya feminismen och krav på jämställdhet som kommer under 60-talet som sagt. På den kulturella fronten så är det ju mycket också som ändras i USA på 50-talet, och framförallt så är ju 50-talet årtionde tvn slår igenom stort då. TVn fanns ju visserligen redan på 20-talet, men det är nu den liksom verkligen når ut då, så att säga. Precis efter andra världskriget så hade en av 18 amerikaner tillgång till TV då. Tittar man efter den här perioden då, år 90, när vi kom fram till sekelskiftet då, år 1960, så hade 9 av 10 amerikaner tillgång till TV. Så det är ju en enorm skillnad liksom under de här åren då. Och i linje med kalla kriget så undvek ju de flesta program kontroversiella ämnen och hyllar snarare det amerikanska idealet. Och det blir ju som en självförstärkande spiral kan man säga. Medelklassfamiljer som ser på TV som just handlar om då perfekta medelklassfamiljer där frun tar hand om hushållet, mannen drar in inkomsterna och mannen löser också lite tillfälliga familjekriser som uppkommer utav välkammade, väluppfostrade barn som hamnar i lite trubbel. Och det här blir ju på något vis liksom att idealet späs ju på då och kommer ut via de här TV-programmen. Så TV bidrar ju också väldigt starkt till både ideal men också till konsumtionssamhället då. Barn går och sjunger på annonssånger och nya varor får ju nationell uppmärksamhet via tvn. Så att det är ju väldigt mycket att marknadsföringen snabbt hittar in till tvn då som fenomen. Även sport får ju ett enormt uppsving när man kan se matcher på tv då. Baseball var ju redan någon form av nationell sport som verkligen väckte nationellt intresse då. Men en av de sporterna som får ett väldigt stort uppsving under 50-talet är ju amerikansk fotboll då. Så där man för första gången börjar sprida mycket matcher då via tv då. Och det är ju under 50-talet som väldigt många idrottsstjärnor tar de första stegen till att bli såna här riktiga fixstjärnor då. TV blev ju också ett rejält uppsving för religiös väckelse. Det finns ju en rad pastorer som då blev via TV sända predikningar, liksom riktiga megakändisar. De är ju ganska många, men den absolut mest kändaste är naturligtvis Billy Graham då. Och via TV så nådde ju Graham ut med sina budskap till miljoner av amerikaner då. Han kopplade samman då en kristen lära med amerikanska världen samtidigt som han varnade för kommunismen som en ideologi som Satan hade skapat. Och det här innebär ju att Graham och hans olika predikanter till kollegor lyckas ju göra religion till något, också till något nationellt och länka samman så att religion och medlemskap i kyrkan på något vis blir en del av den här amerikanska livsstilen och idealet och en del av ett medelklasssamhälle i förorten och med kärnfamiljer och så vidare. Så att här är ju blir ju ett uppsving då, och som vi ser kommer att se sen framöver så kommer ju den här kristna USA att växa sig allt starkare här under 1900-talet då. Medlemskap i kyrkan ökar rejält under 50-talet, och det verkar lite grann som att amerikaner på 50-talet med just det här kalla krigets hot om atomkrig och snabba förändringar i livsstil också är lite mer öppna för religion på ett sätt där man vill söka någon slags mening och tröst i livet och hålla fast vid amerikanska klassiska värderingar då. Och även här spelar ju kalla kriget en väldigt stor roll då, för Sovjetunionen och det kommunistiska Sovjetunionen är ju oerhört sekulariserat, och i Sovjet så fnös man ju åt religionen som något tramsigt då. Och det här blir ju liksom snarare en katalysator som gör att religionen blir på något vis extra viktigt i USA. Är det liksom totalt oviktigt i Sovjetunionen, då är det ju liksom nästan per definition någonting viktigt i USA då. Så redan 1954 konstaterar ju en tidning att det blivit väldigt, vad ska man säga, oamerikanskt att inte vara religiös då. Och där ser man ju slå igenom på många fronter då. Det är ju samma år då, 1954, som kongressen adderar den här frasen under God till lojalitetseden då. Och att man då adderar den här frasen in God we trust på mynten då. Så att det här slår ju faktiskt igenom ganska rejält då. Samtidigt fanns det också, alltså, om det här var liksom en strömning som kulturellt och så som går mot medelklass ideal och religiös fromhet och så vidare, så är det också så att under 50-talet finns en begynnande ungdomskultur som sen också kommer då leda fram till rock and roll. Och under 50-talet så fanns det ju helt plötsligt fler ungdomar än någonsin, och just den här termen tonåring uppstår ju, teenager uppstår ju liksom i språket för första gången under 50-talet i USA då. Och vuxenvärlden som vanligt förfärdes ju över de här ungdomssubkulturerna då. Och dessutom är det ju då en tid där många tonåringar där dessutom har köpkraft och kunde ta sig runt lite enklare än vad föräldragenerationen hade gjort då med bilar och så vidare, vilket ju ger en större frihet då. Så en high school-utbildning som ju var ett ideal för otroligt många medelklassfamiljer blir ju också en parallell värld där istället för att indoktrinera ungdomarna i medelklasskulturen så gav det ju också barnen tid och frihet att utveckla sina egna subkulturer då. Och den främsta symbolen för ungdomskulturen som verkligen då förfärar den äldre generationen, det var ju just uppkomsten utav rockmusik då, rock and roll. Och det skapas ju på 40-talet som en, ska man säga, mix av rhythm and blues och country och gospel och lite olika då. Och först förknippas ju rock and roll oerhört starkt med just afroamerikaner. Och när de första artisterna kommer med rockmusik så kallas det helt enkelt kort och gott för race music då. Och det här gör ju att den enbart spelas på renodlade afroamerikanska radiostationer. Det blir liksom rockmusiken blir en del av afroamerikansk kultur då. Inte liksom det traditionella vita religiösa medelklass Amerika då. Men det här får ju också en ändring då. 1951 så börjar Alan Freed spela rock and roll på en vit radiostation i Cleveland, och det här blir ju en viktig milstolpe där han på något vis liksom korsar rasgränsen då. Och istället för att han vill inte kalla det för race music då, så hittar han på ett annat namn, och det är då det blir rock and roll då, som ju också passade på ett lite upproriskt sätt eftersom det var ett slanguttryck lite grann för dans och sex då. Och till en början så vägrar ju de flesta vita radiostationer att spela rock and roll, men i takt med att ungdomar, både vita som svarta, efterfrågar musiken, så börjar det här luckras upp då. Till en början så är ju fortfarande väldigt många artister afroamerikaner, men så småningom så börjar det ju dyka upp även vita band då. Bill Haley and the Comets och Buddy Holly till exempel, banar ju vägen med någon form av liksom, vad ska man säga, en liten snällare vit amerikansk version av rockmusiken då. Den stora stjärnan blir ju dock Elvis Presley då, och det sägs ju att skivbolagsdirektören Sam Phillips ska ha sagt att kan han bara hitta då vad han kallar för a white man with a negro sound, I could make billions of dollars. Så att här försöker han ju liksom då hitta den perfekta artisten, och det han hittar är ju Elvis Presley då, som vi, när han upptäcks, är en 19-årig busschaufför från Tupelo i Mississippi, och han slår ju igenom 1956 med hiten Heartbreak Hotel, och bara två år så hade han ju väldigt många monsterhits då, Hound Dog, All Shook Up och Jailhouse Rock och så vidare. Och hans Elvis snygga look och hans stil med kraftiga rytmer i dansen och lite så här råa sexuella energi, det skapar ju liksom en hysteri bland skrikande vita fans, och för många av de här deras föräldrar så var det ju liksom ondskan personifierat när man såg Elvis vicka på höfterna i tajta byxor medan tonårsdöttrarna skrek av förtjusning. Men så i och med detta, så i slutet av 50-talet så blir ju rock'n'roll en nationell musikstil med såväl vita som svarta artister, och Little Richard och Chuck Berry tillsammans med Elvis och några andra går ju liksom i bräschen, och i de här trakterna som det i Detroit skapas det här fenomenet Motown Records utav Berry Gordy som också skapar en mängd av afroamerikanska artister. Och när radion börjar äntligen så spela rockmusik på bred front, då slår ju också rollen som discjockey igenom på ett helt annat sätt, både på radio och i övrigt då. Men även filmbranschen har ju bidragit med den här ungdomskulturen då. Man brukar ju kanske framförallt lyfta fram filmen Rebel Without a Cause med James Dean då. En ung kille som gör revolt från den medelklassfamilj han tillhör för äventyr med arbetarklassen och bilkulturen och så vidare. Och både rollerna han spelade, James Dean, och även då det liv han levde då, eftersom han då tragiskt gick bort i en bilolycka bara 24 år ung då, 1955. Det gjorde ju också till att James Dean blev en slags ikon och symbol för de unga amerikaners revolt på 50-talet då. Men jag hoppas att det här avsnittet har gett en liten bild av det här typiska 50-talet, hur alla de här olika trenderna och fenomenen förstärker varandra. God ekonomi, babyboom, medelklass, förorter, allt det här går ju hand i hand, och det föder bilkultur, ungdomskultur, familjevärderingar, religiös väckelse, och allting på något vis förstärker varandra, samtidigt som USA på många sätt då blir ett väldigt mycket mer heterogent land i en rad aspekter då. Nästa avsnitt ska vi kolla på den sidan av USA som inte fick så stort utrymme, det som ibland kallas för andra Amerika, grupper som inte egentligen fick tillgång till den här förorten och medelklasslivet helt enkelt. Men det tar vi nästa avsnitt. Tills dess får ni det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.